Vad kul att få träffa er. Alltid glad att få komma och prata med seniorer. Det är viktigt. Jag kommer återkomma till varför det är så viktigt och varför det berör mig personligen också. Gamlingar och unga ungdomar, det berör mig i mitt jobb. Christian Bergström heter jag, jag jobbar som kommunpolis i Sollentuna på polishuset Nästgård här nere på Tingsvägen 7. Jag sitter nere vid rättscentrum i tingsrätterna. En kommunpolis, ja, vad gör en sån? Nu kommer det vara kanske en liten text här. Det är ingenting ni behöver läsa, jag kommer berätta alltihopa. Men en kommunpolis är tratten in till, eller från lokalsamhället till polismyndigheten. Mitt företag, polisen, har av hävd varit ganska sluten och svår att komma in till lokalt. Om man har lokala frågor, till exempel om Sollentuna, så det var svårt att komma i kontakt med polisen. Och 2015 när polisen gjorde total omorganisation för det kommunpolisuppdraget. Och tanken är att skapa lokal förankring i lokalsamhället, och har man frågor eller man behovet av polis, icke brådskande utan lokal karaktär, så är tratten in via mig. Varje morgon vid sextiden så åker jag till jobbet, eller cyklar till jobbet förbi det här. Förbi det här bygget och så upp och så backar ner till Tingsvägen. Och så sätter jag på datorn och så går jag igenom våra system. Och så kollar jag igenom antalet polisanmälningar, händelserapporter och allting som är loggat vad våra patruller har gjort under natten. Vilket gör att jag skapar en lägesbild exklusivt för Sollentuna kommun. Jag ser alltså hela flödet in, allt känt ska jag säga. Man kan inte läsa folks tankar ännu, men allt känt, alla kända händelser och alla kända händelser som våra patruller har varit på som inte kanske har blivit brott. Utan som kanske övergått till räddningstjänsten, till ambulans eller till någon annan myndighets ägo. Liksom. Det ser jag på morgonen och så sammanställer jag det och presenterar till våra lokalpolisområdesledning. Så att de får en lägesbild hur Sollentuna mår det här dygnet då. Det här gör att jag följer det här varje dag. Veckan runt liksom så. Och det här gör att jag har ganska bra koll på flödet in i kommunen och ser snabbt brottstrender. Jag ser områden som upplevs otrygga där privatpersoner ringer in till polisen och uppmärksammar häng, brott, narkotikaöverlåtelse, narkotikabruk, fylleri och så vidare och så vidare. Det hajar. Man får ganska snabbt en bild liksom på vartåt hur kommunen mår och vilka delar där vi behöver kraftsamla och prioritera. Så jag får säga att jag har ganska bra koll på lokala lägesbilden då. Mitt jobb som kommunpolis är att det är samverkan, det är tratten in då från lokalsamhället. Jag samverkar väldigt mycket med skolan. Jag säger att jag är lärare i botten, har jobbat på grundskola och gymnasium i Vallentuna kommun och i Danderyds kommun. Bor själv i Täby och brinner för skolverksamheten. Och det är högaktuellt i dessa dagar när vi dagligen matas med hemska händelser i vårt lokalsamhälle, i hela landet egentligen, där det är väldigt unga personer, företrädesvis unga män, som lockas in i kriminalitet. Jag kommer att beröra det inte så mycket idag, utan jag har lite annat fokus här på dagens sittning som är där ni kommer in i bilden. Men jag vill ändå, just fokus är ju egentligen direktivet från regionalt håll att vi ska jobba tillsammans med ungdomar och stoppa insocialisering i kriminella nätverk. Vad betyder det? Jo, när vi kommer till en skjutning, våra patruller kommer till en skjutning på gator och torg, så är själva händelsen naturligtvis fruktansvärd och då har man hanterat den. Men det intressanta är de unga personer som sitter på räcket i sidan om och som kanske filmar och tycker det här är lite coolt och ser upp till de äldre, ytterligare några äldre. Så det är 12, 13, 14-åringar som sitter och tittar på när 17, 18-åringar begår fruktansvärda brott. De har vi tydliga direktiv att vi måste fånga upp och försöka då tillsammans med skola, socialtjänst, förebyggandeenheter, föräldrastöd och så vidare förhindra att det här fylls på en ny generation där man tycker det är häftigt med snabba pengar. Det är narkotikamarknad som är den största motorn i det här med fruktansvärda summor pengar. Världens största industri brukar man säga. Det här lockar unga till snabba cash, till flashiga kläder och till feta bilar som glider in liksom på olika adresser. Det här någonstans, det klarar inte vi ensam från polisens sida, utan det här är prioriterat. Vi jobbar väldigt tajt, jag jobbar väldigt tajt tillsammans med Sollentuna kommun mot målet 2030. Vi har två områden som är prioriterade här i Sollentuna, Edsberg och Västra Turberg. För att någonstans börja så måste vi stoppa påfyllningen. Men som sagt, det här klarar vi inte ensam, utan det är många instanser. Därför blir det extra för skolan och förebyggande, och är väldigt mycket ute och jobbar i samverkan med rektorer. Skolan är först på banan måndag morgon. De är superduktiga pedagoger på att pejla av nya gängkonstellationer i klassen, nya klädkoder, nya trender. Man fångar upp saker och ting i snacket i korridorerna. Så att det går, alltså läraryrket och polisyrket är ganska lika faktiskt. De blir lite mer möjlighet att med tvångsmedel och så vidare kopplat till rättegångsbalken. Men det är ganska lika jobb just att möta ungdomar på olika sätt. Mera, så förutom skolvärlden och rektorer så jobbar vi väldigt tajt med fastighetsägare. När jag prövde på mig sen så klurade jag igen. Var måste, vilka instanser under ett liv placerar en människa? Ja, förutom förlossning, liksom BB. Ja, men förskolan, liksom, där vill du försöka få in så många som möjligt. Det är en sån här skyddsfaktor. Skolan. Ja, men om en ung människa genomgår skolan med liksom, okej betyg, man tar sig fram, man börjar gymnasium. Man får sitt första jobb. Förutom skolan, ja, men får man sitt första jobb, kan börja tjäna lite pengar och skaffa sin första lägenhet, det är också en milstolpe. Så fastighetsägare har vi börjat jobba väldigt tajt med, och då är det företrädesvis fastighetsägare i våra två fokusområden, alltså Sollentuna Hem, Hembla, de heter Victoria Hem, John Mattsson, och även ett antal BRF-er som vi samarbetar väldigt tajt med. Och det är alltid från trappursäng till att vi får tips på förvaring under sådana här takluckor. Vi gör trapphussök och för tips om hängplatser, förvaringsplatser där man mellanlagrar allt ifrån vapen, knivar, narkotika, större och mindre typ av beslag. Då. Och det här har visat sig vara väldigt framgångsrikt att jobba tajt med fastighetsägarna. Vi har väldigt mycket utbyte tillsammans. Man får mycket synergieffekter genom att folk är på plats, ha koll på vilka som bor i respektive lägenhet också. Så det är samarbete som kommer fördjupas, och även samarbetet mellan konkurrerande bolag, vilket är ganska häftigt. Sen har vi, jag sa Sollentuna kommun, jag kommer precis från ett möte med förebyggandeenheten, där vi varje vecka tar temperaturen på Sollentuna kommun. Det är en samordning där poliserna är en del, en liten tårtbit. Sen har vi från skolan, vi har från fält, vi har från fritids, vi har från fastighetsägarna, vi har från centrum, vi har ordningsvakter, vi har mobila väktare och säkert några som jag glömt till. Då. Tillsammans så bedömer vi hur kommunens olika delar mår, alltid från Rotebro, Rotsunda till Silverdal. Och så gör vi olika enkla färgbedömningar från illrätt liksom, när det är väldigt dåligt, till gräntläge när det i stort sett inga avvikelser förutom att vara lite klotter då. Illrätt är det absolut allvarligaste, då inte polispersonal kan gå in i området ensamma, en patrull kan inte gå in, utan vi måste tänka väldigt taktiskt för att det förekommer stenkastning, bybränder och sånt. Tack och lov är vi inte där på långa vägar, utan jag kommer återkomma till det, men det har blivit, alltså i offentlig miljö så har det blivit betydligt lugnare, det ska vara klart för oss. Man är tryggare idag som privatperson på väg från ICA-butiken till pendeltåget än vad det var för 10 år sedan. Så det är en tydlig nedåtgående trend på våld i offentlig miljö. Det här kommer ofta inte fram i bruset. Sätter vi på Aktuellt rapport så får vi höra om skjutningar. Skjutningarna, ja, de har ökat och det är fruktansvärt och det måste bort. Men det här berör dessvärre då en väldigt, väldigt begränsad skara människor som är kränkta eller arga på varandra utav olika anledningar. För gemene man, för mig och dig, så har alltså trygghet i den offentliga miljön förbättrats väsentligt om man jämför bara 10 år tillbaks. Det är en tydlig trend. Jag tänker inte prata så mycket statistik, men man kommer nog från kommit in på det. Bara lite nice to know som en liten introduktion, tänker jag. Ja, sen är det, jag brukar kalla det att kommunpolisen har lite grann av flasken på stationen. Jag har hand om det här med kameratillstånd. Kamerabevakning brukar vara en stående fråga. Man vill kamerabevaka alla platser på jorden. Jag är positiv till kamerabevakning, men inte bara som en metod. Utan kamerabevakning ger oss en viktig del Men det måste vara tillsammans med att återta den sociala kontrollen över ett område, den fysiska närvaron, att folk vågar komma ut igen. Vi kan se ett exempel på Tureberg står framför satelliten, där vi hade problem med narkotikahandel. Kamerorna kom upp och narkotikahandeln bara försvann på dagen. Den är inte borta naturligtvis. Man är inte helt så korkad, folk som håller på med det här, utan man flyttar naturligtvis ett kvarter bort bara så. Men det viktiga är att den offentliga ytan där ni och jag passerar till och från jobbet eller till och från olika samlingar, den tryggheten måste ju återtas. Så det är en form av konstig landning, men tillsammans med andra åtgärder så gör det skillnad. Yes, vad är den frågan?
Ja. Varför har det varit sådant motstånd mot kameror? Det har ju bevisligen varit rätt. Jag intervjuade 2 veckor förra veckan på Sveriges Torg. De säger till mig så här: sen kamerorna kom upp i Sveriges Torg så har det blivit mycket, mycket, mycket bättre här. Och jag fattar inte då, om man nu har ett medel, ett verktyg som gör att man kan minska kriminaliteten kanske, och så här, så får man inte använda det. Jag förstår inte det.
Nej, jag kommer inte bemöta din fråga så, för det här är ju en lagstiftningsfråga. Man söker till på något länsstyrelse och så vidare. Och det är inte integritetsskäl, lagstiftningen är som den är, men det är ju många som vill förenkla det. Vi kan ju se tydligt, alltså så här personligen, om många av er har varit i England, London i stort sett varenda punkt övervakad. Vi går ju ditåt. Vi kan se det här också, att antalet kameror har ökat markant bara här i kommunen eller i Sverige som helhet. Polisen har egna kameror och vi har lättare att, vi kan ju direkt, när vi ser en trend till exempel, ett Sverige bra exempel, vi ser en trend där, gör en insats tillsammans med kommunen, med socialtjänst, med fältarbetet, med fritids, med skola och så vidare. Det tillsammans med kameraövervakning har gjort jättestor skillnad. Och det är de här exemplen som gör att man börjar vakna. Men integritetsskäl är huvudsvaret på din fråga. Men från polisens sida kan vi styra, vi har 90 dagars kameror, kan vi sätta dit på dagen och ha där 90 dagar. Men sen för att få dem permanent så är det krångligare. Och det har med lagringstid, med dataskydd och GDPR och allt sånt där också att göra. Så det är ganska invecklat. Men jag är för kameror, absolut. Men jag tänker att bara kameror i sig, det löser inte våld i offentlig miljö. I krogmiljö har man ju sett att man skiter i om det är en kamera. Om jag är packad liksom och vill slå någon på käften, då tänker inte jag på att det är en kamera där. Däremot så just narkotikadealning har en väldigt bra effekt på platsen. Men den försvinner inte, utan det förflyttas.
Mm. Menar du att ni kan sätta upp en kamera i max 90 dagar utan en massa skriverier och
Ja, eller det är väl en förenkling, utan massa skriverier. Vi måste naturligtvis också söka tillstånd, men det här görs ju, det är extremfall jag pratar om nu, och det är när det, alltså, vi har områden som har utsatts upprepat skjutvapenvåld till exempel, ett torg, ett hörn. Då har vi, när jag säkert sett det här, det är ett släp, ett mobilsläp som, om det är någon svar på Almedalen under politikerveckan, så är det uppställt. Det är den typen av mobila kameror som väldigt snabbt går på plats. Det finns inte så många som är där, så det finns en önskelista och en väntkö där också. Men ibland så är det här ledigt, då kan man liksom smacka upp den ganska, och det är ju skillnad naturligtvis, och brukar bli uppmärksammat så. Ja. Precis, men lite grann våra samarbetspartners, förutom det vardagliga. Men det jag ska säga att jag styr inte radiobilarna, jag ser sig förbi här ibland, de styr inte jag alls. Utan däremot då, tack vare den här lägesbilden som skapas varje dygn, den presenterar jag för lokalpolisområdets taktiska ledning. Och därifrån så kan man naturligtvis kraftsamla och dirigera utefter vad jag presenterar. Innan vi kommer på kärnämnet då, som jag fick uppgift här nu, ingången till mötet med er idag, det är åldringsbrott, vi kallar det för wishing, fiske på svenska, nätfiske. Så tänkte jag ge en liten bakgrund bara, att det är liksom inte helt raketforskning det man håller på med. Nu behöver man inte se allting på bilden här, men det är 3 stycken kartor över Sollentuna kommun. Längst upp i norr så har vi Rotebro och längst i söder har vi Silverdal. Det är 3 likadana kartor då, 2010, 2015 och 2019. Och vad jag vill visa med det här då, det här är en så kallad livsvillkorsindexkarta. Här har man då vävt in aspekter som utbildningsnivå, medelinkomst, trångboddhet, ensamstående föräldrar, en massa olika komponenter, inskrivning på förskola, gymnasiebetyg, alltså komponenter som påverkar människans liv, som jag var inne på förut. Och så har man gett en färg då, beroende på hur det ser ut i just det området. Och varje år så uppdateras den här kartan, och vi kliver ner den på 250 x 250 meter. Det är ju, vi är nere på villakvarter liksom, på den nivån. Man kan se liksom exakt vilka områden där livsvillkoren helt enkelt är sämre än andra. Och ju grönare på kartan det är, desto bättre, desto mer välmående är området. Och vad vi kan se, det är svårt kanske från eran, från avståndet så, men vad vi kan se så är Sollentuna kommun en otroligt välmående kommun, men det finns områden som inte mår bra. Och det är såklart sammanfaller med områden där vi har väldigt mycket händelserapporter och det begås mer brott. Och jag har nämnt två då, det råder lite stigma, för att den här, det här kallas för, det här är grunden till det som kallas för polisens lista, som ni har säkert hört nyheterna kommer ut varje år då, angående utsatta områden. Vi har inget särskilt utsatt område i Sollentuna kommun. Vi har däremot ett riskområde som har blivit betydligt bättre i Edsberg, och vi har ett utsatt område, alltså steg två på trappan, som är Västra Tureberg. Ett särskilt utsatt område har vi inte, tack och lov, i Sollentuna kommun ännu. Men vi vill ju naturligtvis bli av med de här områdena och jobba väldigt intensivt då. Och vad jobbar man med? Ja, men alltså, för att få en bild av samverkan, det handlar ju om ett index här, tar jag var bostäder och trångboddhet. Ja, men byggs det bara ettor i ett område till exempel, små lägenheter. Ja, man kanske kommer som nyanländ till Sverige, man får en etta, man får barn, blir trångbodd, man får jobb, får lite mera inkomst och plötsligt vill man levla upp sig liksom, i ett riktigt bra i området. Då finns det inte, eller svårt att få tag på lägenheter i samma område, utan man får lämna området med en grönare inkomst, om ni förstår mig. Man får lite mer, ha mer pengar i rörelse, och så blir det en ond cirkel på att en ny familj flyttar in med, som får börja från början. Och då blir området gulare eller orange eller till och med rödare på de här kartorna, och sammanfaller väldigt tajt med området där vi kan se problemen ligger. Det hänger tajt ihop det här. Lite grann som bakgrund. Jag tänker, jag har en allmän fråga. Det här var en liten introduktion, så jag tänkte fokusera nu på det som berör mig och som berör er, där vi behöver er hjälp. Det är väldigt mycket man kan prata om liksom själva lägesbilden och problematiken i kommunen och exklusivt inzoomad för er så. Men det kan jag, alltså, skulle jag säga så här, vad är problemet, vad är det största problemet i Sollentuna? Ska jag säga stölder. Det snos fruktansvärt mycket i Sollentuna kommun, för att prata klarspråk. Och det är byggarbetsplatsstölder där man stjäl laserinstrument som kostar 100 000 kronor varje natt, ska jag säga. Men alltså varje natt kan, är det arbetsmaskiner, så här vibratorpaddor, grävskopor som stjäls på arbetsplatser och byggetableringar. Det stjäls från bilar, inbrott i bilar. Inbrott i bostad, det brukar intressera forumet. Det har minskat väldigt, väldigt mycket de senaste åren. Och vi håller på att analysera det här. Corona-effekten är tydlig, att folk har varit mer hemma. Men vi trodde att inbrotten i bostad skulle öka i samband med att samhället öppnar upp. Men det har inte skett, tack och lov. Och analysen pågår där då. Men mycket stölder som sagt. Det här får inte särskilt mycket sändningstid. Men som sagt, våldet i offentliga miljön har gått ner väldigt, väldigt mycket. Vi har en del liksom skoltjafs, ungdomstjafs, narkotikaproblematik. Men just kopplat till skjutningar så har vi faktiskt varit väldigt, väldigt förskonade. Det är sista, det är för 2 veckor sedan som egentligen var den allvarligaste händelsen sedan jag för snart 2 år sedan gick på min kommunpolistjänst här på Malmvägen och senare i Rotebro samma vecka var det. 2 mycket allvarliga händelser. Men just skjutningar i den offentliga miljön har vi varit väldigt förskonade ifrån. Jag ska säga också att lokalpolisområdet, det sträcker sig ända upp till Märsta. Så vi har Upplands Väsby kommun och vi har Sigtuna kommun också. Alla polisbilar ni ser trischa förbi utgår från Tingsvägen. Så det är väldigt geografiskt stort område. som ska täckas upp. Och varje kommun, och det här känner ni till bättre än jag kan, men både Sigtuna, Märsta och Upplands Väsby har problembilder. De liknar varandra på ett sätt, men lite olika också. Yes. Klura på om det är några frågor, så får jag anledning att återkomma då. Men jag tänkte fokusera här nu avslutningen på någonting som berör mig väldigt mycket. Jag har en äldre mor som bor borta på uppe i Sjöberg där på Snickarbacken. Och det är säkert många av er som har varit med om det här typen av modus operandi som vi brukar benämna det inom polisen, alltså tillvägagångssätt. Vad det handlar om är att det här är en typ av brott som drabbar ofta ensamma pensionärer eller pensionärer som kanske har lite ont i ryggen, man har svårt att röra sig, man är ofta hemma på dagarna. Ensam hemma, kanske inte så mycket kontakter under dagen. Man kanske slumrar till lite grann och då väcks man av en ringsignal på sin mobil eller om man har fast telefon fortfarande. Och då är det en person som presenterar sig väldigt trevligt på flytande rikssvenska, väldigt insmickrande. Han kan ditt namn, han vet precis var du bor någonstans, han vet till och med vilket år din dotter är född. Namnet på din son och så vidare och så vidare. Man har gjort en research. En person ringer upp dig på eftermiddagen, tidig kväll, har gjort en research, kan benämna dig vid namn och är väldigt insmickrande. Psykologiskt spel, djävulusiskt uträknande. Det här är inga dumhuvuden som ringer upp, utan det här är systematiskt uträknande psykologi. Man berättar att man har sett ett problem. Du har ett problem. Visst var du på Elgiganten för 3 månader sedan och köpte en telefon. Och så börjar man grubbla liksom. Ja, men det var 3 månader, 5. Ja, men det kan nog stämma liksom. Ja, just det. Men vi har sett att det är, i samband med den här fakturan gick iväg så har det blivit problem. Och det är någon som håller på och försöker hacka sig in på ditt konto. För visst har du väl Nordea? Nej, jag har Föreningssparbanken. Ja, just det. Men det är samma, de samarbetar liksom. Men du kan vara lugn. Det har inte hänt någonting, säger den här personen då. Utan jag ska göra som så att jag kopplar över det till säkerhetsavdelningen på Föreningssparbanken. Så ska de hjälpa dig vänta ett tag liksom. Så gör man en fejkad telefonkoppling. Pensionären tror ju att det här är riktigt, så det låter väldigt trovärdigt och det låter väldigt hjälpande. Man blir kopplad till någon som säger sig vara säkerhetsansvarig på en bank eller ett inkassobolag eller någon form av, det kan vara ICA-banken, det spelar ingen roll vilken bank, man använder många olika modus. Och då berättar man att ja, vi ser här att den och den dagen var någon inne och försökte komma in på ditt konto. Men jag ska nollställa allting och spärra så att det blir omöjligt i framtiden. Jag skulle bara behöva att du loggar in på ditt bank-ID så löser det här direkt. Och det här låter ju helt trovärdigt. Tack och lov väldigt sällan, men det sker. Senast i morse läste jag om ett sånt här case. Då så loggar den gamle personen in på bank-ID. Och då kan man ju som annan person titta på ett annat ställe, var inne på samma bank och flytta över pengar på bara någon sekund. Så. I morse handlar det om 26 000 kronor som är överförda på en sekund. Liksom. Vi har haft ärenden där det handlar om livsbesparingar på 500 000, 350 000 kronor, inte alls ovanligt. Jag hade en våg här nu innan sommaren, när det gick verkligen i sjok under ett par veckor. Tragiska livsbesparingar där man har tänkt att ge underlag till sonen eller dotterns bostad plötsligt bara försvann på en sån här enkel överföring. Sollentuna har varit drabbat, Väsby har varit drabbat, Sigtuna har varit drabbat, framförallt Österåker och Danderyd har varit också väldigt drabbade av det här. Vad vi kan se då, som jag försökte sammanfatta här, är att vad det går ut på att telefonkontakten som ringer upp den gamla vill hjälpa till att lösa ett problem. Man är väldigt påläst, man är väldigt vältalig och liksom insmickrande. Och man har gjort en bra research. Man vet ofta till och med när den gamle fyller år. Medelåldern är de utsatta kring 80. Och som sagt, man bor ofta själv i bostaden. Har inte kanske tillsyn eller hjälp så under dagen. Då. Och de här är mest aktiva dag, eftermiddag, tidig kväll. För man vet att morgon och sen kväll är ingen idé liksom att ringa då. Och just med bank-ID är en typ av sätt att få till sig väldigt snabb överföring via elektronisk via datorn. Då. Ett annat sätt är, som också varit mode för någon månad sedan, då man påstår sig ringa från polisen. Och det har varit inbrott i området, men lugn, det är ingen fara. Liksom. Jag skulle bara vilja att du samlar ihop dina tillhörighet, dina värdesaker och även kontokortet, så skickar jag en patrull och hjälper dig. Och då går man runt och samlar ihop sitt guld och sina smycken och sitt kort. Och så mycket riktigt kommer en person som vet koden till porten, åker upp med hissen och står helt omaskerad liksom i porten och får en påse färdig med guld och kanske kontanter. Det är fruktansvärt det här. Och jag vet att det här är känsligt. Det är säkert några i församlingen här som är berörda eller har liksom hört historier. Det här upprör mig och jag blir illa berörd. Det är ett fruktansvärt sätt att nyttja liksom godfrihet kopplat till att man nyttjar en generation som inte är vald med den här snabba tekniken. Får jag ett inkassobrev hem till exempel, så blir jag livrädd. Bara, shit, jag har gjort något fel. Och det är det man spelar på det här. Ja, men för att inte den här fakturan då från Elgianten eller vad det ska gå till inkasso, så hjälper det liksom. Så det är ett hjälpande syfte, så otroligt fult och så otroligt uträknande. Och dessutom så stressar ju den här datavärlden många, inklusive mig, liksom, att ja, men hur ska jag göra med att logga in? Så att de nyttjar ju verkligen de svaga sidorna systematiskt. Det är själva modus operandi, tillvägagångssättet här. Och det kan som sagt vara Svea Inkasso, det kan vara Nordea, det kan vara ICA-banken, det kan vara vad som helst, det kan vara polismodus. Och det är ju själva brottet är ju liksom, ja, det är uträknande och svinaktigt på ren svenska så. Men sen så finns det en efterföljd på det här som vi har problem med. Att utreda brottet, man brukar prata om de första 24 timmarna då vi har möjlighet att säkra filmer om man har fått bankomatkortet och en kod. Så finns det kameror i närheten av alla bankomater. Vi har möjlighet att spåra och stoppa filmen liksom, och spara, säkra filmen heter det. Men problemet är att ofta så sker anmälningarna med fördröjning. Vi har också problem med 114-14 där det är långa väntetider liksom, på de här brotten. Så det är ett problem, man känner naturligtvis en skam som drabbad. Jag har blivit lurad, det vill inte jag berätta för någon annan. Så vi kan se att det är en fördröjning innan man kontaktar en anhörig som hjälper den med en polisanmälan. Så de är kluriga de här brotten då. Sen så hade vi för 2 år sedan så man har ju förändrat där på olika sofistikerade sätt. För några år sedan, kommer jag ihåg, då kom det folk som skulle läsa av elmätare, man skulle mäta gardiner och såna här grejer. Då var det inte fullt så avancerat tekniskt, men vi fick fast några såna här filurer som hade lurat in i lägenheten och så ställdes man och måtta gardiner och under tiden så gick de och länsa guldet då. Och själva brottet som sagt är en sak, men då ska man veta att sen så är det ju rättsväsendets tid då, en åklagare som ska, alltså polis och åklagare som ska utreda det här. Ett och ett halvt år efter själva brottet så blev då målsägaren kallad till tingsrätten inne i stan på rådhuset. Vi körde gamlingen dit liksom, men, och där genomgår en rättegång, blir ifrågasatt av en advokat och får dra upp allting. Alltså det är en fysisk och en psykisk påfrestning som är som ett maratonlopp som kanske inte är helt lämpligt när man är över 80, 85, 90 år, som är också är fruktansvärd. Förutom själva brottet liksom, och förnedring och skam i samband med det. Och här, alltså varför egentligen, jag blir glad att jag blir hitbjuden. Ett av skälen är att vi kan skicka ut hur mycket kort i brevlådan, hur många Facebook-inlägg som helst på polisens hemsida. Men vi når inte ut i kapillärerna liksom, utan vi behöver ju nå ensamma pensionärer och informera om det här tillvägagångssättet, hur man smickrar sig in och så vidare. Och där sitter ni på kontaktnät. Man kan ringa liksom och pejla av med sina vänner och bekanta och uppmärksamma. Det här är ganska bra dagsinkomst. I morse 26 000 spänn på en dag för en filur liksom som sitter med det här. Om man gör 2-3, ni kan ju tänka själva att det blir enorma summor. Vi har samarbetat regionalt, polisen har samarbetat regionalt med bankerna. Ni som hörde på nyheterna igår, eventuellt finns en öppning att bankerna ska bli återbetalningsskyldiga just när man har riktat sig mot äldre. Det här är inte klart ännu så, men vi kan ju se att det är på tok för enkelt att liksom kunna manipulera på fjärr på distans, kunna komma in på en annan persons konto på samma sätt som jag har spärrat mina barns konton, att inte de kan göra liksom hur stora uttag som helst, så borde man kunna göra en teknisk lösning här. Men det handlar ju om att bankerna säger att det ska vara enkelt för brukaren liksom, kopplat till att krångla till det. Så där fortsätter vi jobba, men i det här läget så är information och att man sprider liksom, kunskapen kring det här är väldigt viktigt för oss.
Jo, jag bara undrar, vad betyder det att information är så otroligt lättillgänglig för den som vill? Man kan till exempel gå in på en adress på nätet, skriv Sollentuna vägen F52, så får du upp alla som bor i den fastigheten, ålder på var och en, om den bor ensam eller inte. Och sen kan man gå vidare och söka vidare hur enkelt som helst. Varför ska det få vara på det här sättet?
Bra fråga. Frågan är varför informationen om man är så lättillgänglig, om man sammanfattar. Testa och googla på er själva på ert eget namn någon gång. Det är en massa spännande grejer som kommer fram. Gamla maratonlopp ni har sprungit eller Vasaloppet och så vidare och så vidare. Det är lite spännande att göra en liten research. Det är inte speciellt svårt som du säger att få reda på nästan ett släktträd. Inte så kanske, men väldigt, väldigt enkelt att få namn och födelsedagar och sånt där. Och det är den tiden vi lever i nu, jag har inget bra svar.
Fast man förstår ju inte att det ska vara tillåtet samtidigt som GDPR är otroligt strikt och det hänger inte ihop.
Är det här något unikt för Sverige och vår öppenhet att äldre utsatt på det här viset? Vet du det?
Bra fråga. Jag vet inte hur det ser ut internationellt. Jag kan ju bara tänka mig att Sverige brukar vara lite sena i starten när det gäller att, alltså brottslingen ofta för oss på ett nytt tillvägagångssätt. Det är en jättebra fråga. Jag har inget svar på hur det ser ut internationellt. Men att det är så här lättillgängligt, det skulle förvåna mig om man inte satt in och spärrar på annat sätt. För det, alltså tekniskt är det inga problem att lösa det här alls. Utan det handlar ju om, de menar att kundtillgängligheten, nya generationen vill ha det så här snabbt liksom. Och då får man vara noggrann istället då. Man tänker inte på att det här det är evolutiskt uträknande sätt liksom, som slår verkligen hårt mot gamla människor just nu. Yes.
Vad ska man göra när man blir uppringd av någon som säger att det är ett problem? Ska man bara lägga på?
Jättebra fråga. Vad ska man göra om man blir uppringd av en person och som börjar snacka om att det är fel? Alltså en seriös bank de ringer aldrig upp på det här sättet. Och man får, även om man är 73, 89 eller 93 år gammal, man får lägga på luren utan att säga någonting. Det har jag sagt till min mamma också. Men jag kan inte lägga på luren, jag vill vara snäll. Ja, men snälla, lägg på luren. Eller så säger man att jag måste få ringa tillbaka, hitta på någonting. Och det får man göra. Skulle det vara som så att det är någonting annat, att det är sonen eller dotter eller barnbarn som vill det någonting, då är jag säker på att de ringer igen. Och då kanske ni känner igen rösten eller så. Men är man det minsta tveksam för någon som ringer, lägg på luren, ni behöver inte hitta något argument. Lägg på luren, säger jag att Christian har sagt det. Eller om någon plingar på dörren och ni inte väntar ett besök från släktingar eller hemtjänst. Öppna inte heller. Det är den, tyvärr, alltså så. Jag vill inte säga att man ska vara otrevlig, men det här bjuder in när man spelar på en hänsynssida. Liksom. Men i de här fallen så känner man inte igen, så ska man inte gå i den fällan.
Om det är polisen som ringer, vad gör man då? Lägger man på råk?
Ja, men det får du gärna göra. Vill en polis dig någonting så kommer en polis få kontakt med dig. Och det är samma sak i lägenheter också. Och då ska man kunna visa upp en legitimation. Det är poliskläder på driven också, ska jag säga. Det var bra att jag tog upp det. I Malmö särskilt har man haft problem med det. Så att är ni skeptiska, liksom, om det rullar in en radiobil med två poliser, ja, men då blir det ganska osannolikt att det är fejk så. Men känner man, om det kommer en civilpolis till exempel, så skulle jag alltid, ja men ursäkta, kan jag få din legitimation?
Den
kan också vara falsk liksom. Och är man osäker där så ska man inte släppa in någon heller. Det är inte det jag säger. Men du ska vara 100% säker. Eller ni får komma tillbaka som en kvart, då är min son här liksom. Och de här kommer inte, har ni lagt på, då kommer de inte ringa tillbaka direkt. Eller kommer upp till lägenheten, då kommer de inte komma tillbaka dit närmsta tiden i alla fall. Det är om någon annan på samma. För de gillar inte att exponera sig själv så.
Kan du förklara elektroniskt vad händer hela vägen? Från att jag har givit dig koden och du har fått det som privatperson, hur använder du det? Du går till en bank, eller hur agerar du?
Nej, alltså det är två varianter. En är med bankdosen. Om du loggar in eller talar om vad du får för dosa, då kan jag titta på en annan dator och göra samma inlogg på din. Jag har personnumret och jag har ditt inlogg, då kan jag komma in på ditt konto och så kan jag föra över. Den andra varianten är fysiskt då ett vanligt bankomat, alltså Visakort eller någonting sånt. Där man, ja men skitbra, så perfekt, och då behöver jag bara din kod också. Och så manipulerar man till sig och får den koden och så går, då kan vi se direkt tidslinjen till närmsta bankomat. Och där är det tre uttag av 5000 spänn som är max. Sen så liksom måste man vänta någon vecka eller två veckor. Så man kan se tydlig röd tråd. Och det sa jag inte förut, men det här är ju alltså ett led i personen som ringer. Men den personen är väldigt sällan den som kliver upp i lägenheten. Utan det här är ju åtminstone 3-4 personer som gör det här i samförstånd. Den sista springpojken som går till bankomaten med keps och kanske ett sånt här coronaskydd. Det är kanske något av småkidsen som får en 500 för besväret. Men det här är systematiskt företagsledning, skulle jag vilja säga.
Mm. Det finns ett ansvar hos företag. Jag vet, det drömmer mig för några år sedan. De stal mitt kort och det togs ut pengar faktiskt på Opera källan och så vidare. Vad de inte hade gjort hade kollat att den som lämnade kortet var jag. Utan man hade inte vetat någon lek. Utan det bara, jag drog kortet var det. Men de restaurangerna eller de affärerna fick betala tillbaka. Mm. De hade inte kollat att ägaren var jag, utan det var någon annan. Så det, jag testade det i en affär. Det var väldigt vanligt att man bara drog kortet, bra, och så körde man. För man hade ett kort i handen. Tittade alla kort, om namnet stämde med kortet på mitt lägg. Så där förekom det också.
Mm. Ja, precis. Som handlare har du ett ansvar. Jag vet att utomlands är det här jättevanligt att man bara behöver dra kortet precis. Jämföra med liksom någon namnteckning. Så. Så att det där med koden är ju ganska bra. Någon sorts skydd så. Ja?
Jag tänker på RUT- och ROT-avdrag. Jag vet inte om det riktigt hör hemma här, men på något vis med allt elände som man hör här om lösenord och vad man ska tänka på när man väljer sånt, så är det ju så att om man har begärt någon hjälp för ROT eller RUT-avdrag, då är den firman, då ska man lämna ut mobiltelefon, mejladress, födelsenummer, alla siffror. Och på något vis, jag vet inte om det är för man är gammal, men man är misstänksam mot det mesta. Vad är det som säger att det här verkligen används på rätt sätt? Kan det köpas av några tjuvare?
Det kan det säga. Alltså, frågan är egentligen personuppgifter, hur det kan spridas. Jag är lika skeptisk som du, så fort jag ska lämna ut mitt personnummer, särskilt de fyra sista.
Ja.
När man har rotavdrag, då förmodligen har du liksom en firma som har varit hemma och snickrat ett kök eller någonting sådär. Och man har liksom, det känns bra det mötet, och då får man ska inte misstro alla, det är inte det jag säger. Jag vet att jag kommer med väldigt mycket negativa såhär ajabajas och grejer, men ändå man ska vara medveten om att jag tror gott om folk, och i sådana här fall så måste man ju tro att det är rätt, och de begär ju inte något inlogg på ditt konto på det sättet.
Nej.
Däremot säkert finns det någon väg att man kan få reda på de uppgifterna med illasinnade syften liksom. Det skulle inte förvåna mig att det finns någon kanal liksom. Vi var inne. Ja, vi kan stoppa den.
Här är en fråga om tillgänglighet hos er. Jag hade tänkt gå ner och anmäla någon sån här bedrägeri på nätet. Det var jag tror att det var några timmar på måndag morgon som man skulle möjligtvis kunna komma. Resten var pass. Var passfrågor som...
Frågan om tillgängligheten hos polisen. Och jag inledde ju med det, för att vara självkritisk där och hemläxan vi har. Precis som du säger så har man ju dragit ner på receptionstiden till förmån för passtider. I och med att vi har en passskuld som är jättehög. Och den är supersvår. Dilemmat är att vill man anmäla via 114-14, då är det 2 timmars kötid.
Och varför?
Ja, 3 timmar, 4 kanske. Och varför då? Ja, för att folk har så mycket passfrågor. Så att det här är bara, det är ett jättestort problem. Och vi kan ju se att anmälningsbenägenheten minskar ju faktiskt. Eller på grund av det här.
Ja, jag
har
lagt av.
Nu finns det ingen receptionstid alls på Sollentuna.
Nej, precis. Prioriterat nu, det är tydligt direktiv att passskulden måste...
Tips för oss äldre... Och vi bor i lägenhet eller kanske vill också. Men att vi har grannarnas telefonnummer. Inte så dumt. För ringer du på dörren och man vill inte öppna. Då kan man kanske ringa sin granne och känna sig lite tryggare. Att man inte är helt ensam. De kan gå ut och fråga. Söker du henne eller vad?
Jättebra.
Det kan man ofta inte, för man tänker att jag går in och ringer på det
eller så kan man mäta att det går ännu fortare.
Ja, precis. Nej, men just att ha något telefonnummer, min mor brukar, hon ringer mig när det är någonting liksom så, och så bara bra att du la på, eller bra att du inte öppnar det. Ja, men, och så visar det att det var blombudet. Ja, men då får det vara det. Det är inte ingen katastrof, så alternativet är värre liksom. Men jättebra, just lär man känna grannarna också, då har ju hjälpt mig åt att hålla lite koll. Den här sociala kontrollen, det är den, alltså det är mycket armbåge i vårt samhälle. Det har gått mot mer egosamhälle, man skiter i vem man bor bredvid, tyvärr, mer och mer. Det här kan ju öppna upp att man plötsligt får 3-4 ögon på ett plan som har koll på vem som passerar. Man kan se ett trend liksom, om det passerar folk som man tycker verkar lite konstigt avvikande. Det är samma sak när vi pratar grannsamverkan i ett område. Varför lyckas grannsamverkan att få ner inbrott med 30%? Jo, för att man har börjat lyfta blicken från mobilen, kanske något annat. Börja titta på vilka som passerar in och ut i ett område. Börja fråga vänligt, ursäkta, kan jag hjälpa till med någonting? Och är det någon då som ska planera ett inbrott? Man vill ju inte ha ögonkontakt med en boende. Så det är precis som du säger, kan man skapa någon form av socialt nätverk kring ett skydd och sånt, så är det jättebra.
Jag funderar lite grann på, och det kan inte du göra något åt, den här enorma skamkänslan man får om man har gått med på någonting. Det behöver ju inte vara massor pengar, men bara att man har gjort det och att man inte har fattat. Ja, och du säger du prata ändå. Eller liksom, för man berättar ju då inte för de andra, så att det är inte ens för sina barn kanske.
Nej, det är det vi kan se, att det är en fördröjning på väldigt många hand. Alltså, ofta går det ju bra att man ringer polisen 112 och så säger man att jag tror att jag precis blev utsatt för bedrägeri. Men vi kan se, och jag är den första att förstå att blir jag lurad så vill inte jag berätta det för er. Liksom. Det är en skam, det är pinsamt. Vad fan gick på den här enkla? Ja, varför då? Nej, för jag satt och sov i stolen precis och så ringde telefonen, så blev jag överrumplad av en supervänlig människa som vill hjälpa mig liksom. Det är klart, vem som helst, jag skulle också kunna bli lurad, så att de säger att det här kommer inte att drabba mig. Jag tror att det är farligt, jag tror man kan vara i den situationen på dygnet eller liksom sinnesstämning, man kan vara hungrig eller vad som helst, och så kan vi alla gå på det. Och det är svårt att säga, vi vill ju naturligtvis att det här kommer oss till handa så vi kan börja utreda, så vi kan spara filmer och börja säkra bevis. Vi hade ett case, det var lite roligt här nu, ganska nyligen där man blev misstänksam, det var en villa och man gjorde fysisk wishing, alltså kom till platsen där en person i hushållet fotade personen i dörren, och troligtvis kommer vi kunna gå vidare väldigt långt med det här, det är i region Nord då, och det är ofta det en person som har väldigt många olika ärenden i flera kommuner, men alltså snacka sinnesnärvaro, blir misstänksam och bara slänger in ett foto på hjulet då och går därifrån. Och sen så gärningspersonen får vända i dörren. Rådigt, verkligen. Mm. Ja, det finns massa grejer man kan prata om som sagt. Kopplat till dels lägesbilder. Men framförallt, jag är jätteglad att vi fick kontakt i Kina med syftet med samlingen här. För att träffa er liksom. Finns det allmänna frågor, kanalisera det gärna, så kan vi ha kontakt liksom, på uppföljning så, om det är något som man inte vill ta i stor forum naturligtvis. Så svarar jag gärna på det efter bästa förmåga. Men tack så hemskt mycket att jag fick komma hit. Mm.